Jag har aldrig hört den, men jättefin sång. Verkligen. Och passar faktiskt bra. Jag vill alltid vara där du är. Var det så du sjöng? Passar bra till det jag ska säga i predikan. Jag vill alltid vara där du är. Ella ska sjunga en sång till efter predikan. Vi ska gå till Johannes evangeliet. Johannes evangelium, det första kapitlet. Johannes evangelium, det första kapitlet, och verserna 35 till och med 39 ska vi läsa i Jesu namn. Det handlar om de första lärjungarna. Jesu första lärjungar. Och vi som sitter här, vi är inte de första. Vi är inga pionjärer som lärjungar. Utan det har gått ett par tusen år. Men vi är Jesu lärjungar 2020. Jesu lärjungar här i Jönåker och den här bygden. Men nu ska vi läsa om de första lärjungarna från vers 35. Nästa dag stod Johannes, alltså Johannes döparen, där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Han sade: följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Herre, lys med din ande på ordet. Öppna våra hjärtan, öppna våra öron. Tala till oss från din himmel. Låt mig om möjligt vara ett redskap. Tack att du välsignar stunden i fortsättningen. I Jesu namn. Amen. Ur den här sista versen, 39:e versen, så kan man få fram följande. De kom, de såg, de stannade. De kom, de såg och de stannade. Och det är rubriken för min predikan. Här var det Johannes döparens lärjungar, Johannes vägröjare. Han som gick före, som dessutom var släkt med Jesus. Som fick döpa Jesus, som fick bana väg. Som verkade där ute och predikade omvändelse och dop. Och skaror kom till Johannes, bekände sina synder och blev döpta. Gjorde bättring, omvände sig och blev döpta. Och han var, himlen hade berett även hans gärning. Det var planerat. Han skulle bereda väg för Messias, för Jesus. Och redan då blev det en väckelserörelse. Skaror kom ut, omvände sig och lät öppa sig. Men Johannes uppdrag, det var inte att samla omkring sig själv och att det skulle stanna där, utan det var som sagt att bereda väg för Jesus. Han som kommer efter mig är större. Han är större. Jag döper med vatten, han döper med helig ande. Jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han är större. Och så står det att när Jesus kom gående, där stod Johannes nu med två av sina lärjungar. Och Jesus kommer gående. Och då säger, då såg Johannes på honom och sade: där är Guds lam. Det är honom jag har talat om. Nu är det honom ni ska följa. Och han sa på ett annat ställe att det är som sig bör. För det var ju många av hans lärjungar som lämnade Johannes då. Och det var det Johannes ville. Lämnade Johannes och började följa Jesus. Och han sa: det är precis som det ska. Det är som sig bör att jag blir mindre men att han blir större. Och den inställningen ska vi ha. Jag som predikant, jag ska vara liten och han ska vara stor. Han ska vara stor. Johannes säger: där är Guds lam. Där är alltså Messias, honom som ni ska följa. Och när de båda lärjungarna hörde Johannes ord, så började de följa efter Jesus. De var snara att följa. Det var det hela Johannes verksamhet handlade om, hans uppdrag. Att visa vägen fram till Jesus. Och så följde man Jesus. Och Jesus vände sig om. Och så ser han att de följde efter honom. Och så frågar han: men vad vill ni? Vad vill ni? Och vad svarar de? Rabbi, mästare, var bor du? Var bor du? Nu vet jag inte vart Jesus tog med dem. För på ett ställe står det att människosonen hade ingenstans att vila sitt huvud. Rävarna har sina platser, fåglarna har sina. Människosonen hade ingenstans. Ibland bodde han ju kanske hos sin mor i Nasaret. Ibland stannade han över natten i Betania hos de tre syskonen. Bodde där. Om han hade någon annan egen bostad, jag vet inte vart han tog med dem. Men det spelar ingen roll. Deras fråga är: var bor du? De ville lära känna Jesus. De var nyfikna. Och när vi vill lära känna honom, så vill vi, så är det en relevant fråga. När vi vill lära känna någon överhuvudtaget, så är det, brukar man börja med namn, va? Det visste de redan. Och så brukar man ofta fråga vad man jobbar med och var bor du. Och det är de där första frågorna när man ska lära känna en ny person. Och här frågar man: var bor du? Och då säger Jesus: följ med så får ni se. Och det står: det gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det kom, det såg och det stannade. Vill man följa Jesus och bli en lärjunge, är det ju självklart att man måste börja med att komma. Att komma. Ändå finns det människor som ger sken av en kristen bekännelse, men som tydligen aldrig har kommit till Jesus. Utan det är bara en ett religiöst sken. Men man har aldrig mött Jesus. Man vet inte vem han är. Man har inte lärt känna honom. Vill man följa honom måste man ju börja med att komma till honom. Och det handlar om att det är ett steg vi måste göra. Var och en. Vi måste göra något. Jag hörde en gång en präst i Svenska kyrkan säga att de kan säga mycket bra. Men de kan säga mycket dumt också. Och det kan bli i frikyrkan också. Men den här prästen sa att Gud har gjort allting klart. Det behövs ingen motprestation. En människa behöver inte göra någonting, utan allting är klart. Det är inte sant. Det krävs en motprestation. Om Jesus säger kom, så måste du och jag komma. Om han säger följ mig, så måste vi följa. Det krävs en motprestation. Det är inte så att Gud kidnappar oss och tar våld för sig på vår vilja, utan vi måste komma. Vi måste gensvara på kallelsen. Vi måste först komma. Och det räcker inte med att ha teologisk kunskap. Det räcker inte med att bara studera Bibeln. För skriften i sig vittnar om Jesus. Skriften i sig är Guds ord. Men skriften i sig kan inte ge oss liv. Då ska vi titta i Johannes evangelium, det femte kapitlet. Johannes evangelium, det femte kapitlet. Och vers 39 och 40. Här talar Jesus till de skriftlärda. Och så säger han: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Där är det tydligt. Var finns livet? Jo, livet finns i personen Jesus Kristus. Det räcker inte med skriften. Det räcker inte med Bibeln. Vi måste komma till personen Jesus. De här skriftlärda fariseerna, ingen kunde slå dem på fingrarna när det gällde teologi. När det gällde gamla testamentet, den bibeln, judarna, bibel som judarna hade. Och att de kunde långa stycken utan till. Ingen kunde slå dem på fingrarna där. Men de hade inte upplevt livet. De hade inte upplevt Jesus. De hade inte upplevt det som det hela handlar om. Vad skriften innerst inne handlar om. Även i gamla testamentet. Ni forskar i skrifterna. Där tänker ni att ni ska finna livet. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Säger Jesus. Man kan vara en lärd teolog som kan Bibeln från perm till perm, om det finns sådana, som kan allt sammans utan till och ändå inte få tag på det som det hela handlar om livet. Livet. Den enda som kan ge oss liv, det är personen Jesus. Det står att i sonen finns liv. Och utan sonen finns inget liv. Lärjungarna däremot, de nöjde sig inte med sin fädernes ärvda religion. De hade fått detta i sig. Så många av oss som växte upp i frikyrkohem, vi har fått detta i oss från början. Och så var det för lärjungarna. De hade fått i sig den judiska tron, gamla testamentet. De nöjde sig inte med det. Och de nöjde sig inte heller med att följa Johannes döparen. Utan när Johannes visar, där, se Guds lamm, där är Guds lamm. Så gick de till Jesus och kom de till honom. De lämnade allt och följde honom. Fiskarna vid Genesaret lämnade allt och följde honom. Allt vad de höll på med. Följ mig innebär, uppmaningen följ mig innebär att vi måste komma till personen Jesus. När vi nalkas honom så nalkas han oss. Det kom. Det var den första punkten. Det kom. Vill man följa så måste man komma. Svara ja. Man måste sätta sig i rörelse. Det såg. Bara den som kommer. Bara den som går till Jesus. Gensvarar på kallelsen. Kommer till honom. Kan också få se något av hans härlighet. Och ibland undrar jag varför vi ser så lite av hans härlighet i våra församlingar i vår tid. Vi ser så lite av andens kraft och Guds verkningar. Kanske vi har kommit på distans på något sätt. Att vi behöver omvända oss, även vi gammelkristna, komma nära. Jag talade om kvinnan som rörde vid Jesu mantel en annan söndag. Att komma så nära på armlängds avstånd att vi kan räcka ut vår behövande hand. Röra vid honom som har kraften, som har makten. För bara den som kommer till Jesus kan få se och uppleva något av hans härlighet. Inte i några verksamhetsformer, gudstjänster, hur fina program vi än har, om vi inte kommer till Jesus. Och våra möten ska ju vara präglade, våra samlingar ska vara präglade av att Jesus är i centrum, i fokus. Att det är honom vi får gå till, får inbjuda till, får komma till. Den förlorade sonen, han visste vad som fanns där hemma hos pappan. Han vände om och gick hem och fick uppleva rikedomen, glädjen, välsignelsen. I fadershuset hade han inte kommit hem, satt sig i rörelse, så hade han inte fått uppleva det han sedan fick vara med om. Vi kan komma till Herren i bönen. Bönen är vägen för den som vill nalkas Gud. Den som vill få se och göra upplevelser. Förr var det väldigt vanligt med att man hade t-shirts med kristna texter, tankespråk. Och då minns jag för länge sedan, det var B, bokstaven B, så får du, och så ett C. Och det skulle påminna oss om att B, så får du också se. Se, uppleva vem Gud är. Finns ingen genväg. Vi måste be och ge Gud tid i bön. Att tränga honom nära. Att komma till honom i bönen. Då kan vi få se något också. Bön plus tro. Bön i tro. Bön i tro på den vi ber till. Jesus säger, sa jag dig icke att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Om du trodde skulle du få se. Så att be och att tro, det är vägen till att se. Det är vägen att söka Jesus och få uppleva något. Följ med och se, sa Jesus här. Och tänk vad de fick se. Tänk vad Jesu lärjungar fick se. De 12 som följde honom närmast. 3 som följde allra närmast. Och var med upp på förklaringsberget. När Jesus förvandlas och blir lysande och skinande inför dem. Och samtalar med Mose och Elia där uppe på berget. Där var också Petrus, Jakob och Johannes. Och fick se och uppleva detta. Och de fick se hur han räckte ut sin hand och stillade stormen. De fick se hur han rörde vid den blindes ögon. Hur han fattade den lames hand. Och det blev botade. Tänk vad de fick se. Oj, vad de fick se. De såg också med bävan korset som restes. Och där man spikade upp Jesus. Spikade fast honom på korset. De såg hur han led. Och hur han tog vårt straff. Vår synd. Vad de fick se. Och de fick också allesammans. Utav hans närmaste lärjungar. Och många därtill. Se honom som uppstånden igen. Som återuppstånden. Han gick runt och visade sig att han levde, att han var uppstånden. Tänk vad de fick se. Men hade de inte kommit och följt honom hade de aldrig fått se och uppleva. Och det tredje är att det stannade. Det stannade hos honom, läste vi. Det räcker inte med att komma och se då förstås. Utan frågan är om man stannar kvar. Om man vill ge sitt liv för det man har sett och upplevt. Annars är det helt bortkastat. Fullständigt bortkastat. Vi kan kommit 10 gånger, 20 gånger till Jesus. Man kan ju få komma gång på gång. Man kan få komma tillbaka om man har kommit bort och kommit vilse. Vi kan ha sett aldrig så mycket av mirakel. Till och med döda som har uppstått. Men om vi lämnar vår tro och lämnar Jesus så är det inte till någon som helst nytta att vi en gång kom. Och allt vad vi har upplevt. Om vi så har skrivit böcker om att vi har upplevt fantastiska mirakel. Om vi har rest runt och själva förkunnat och fått lägga våra händer på sjuka som har blivit friska. Men så lämnar vi det så är det helt bortkastat. Vi måste stanna kvar. Petrus sa, jag ska aldrig lämna dig, sa Petrus. Ska aldrig lämna dig, jag ska ge mitt liv för dig. Om så alla andra lämnar dig så gör inte jag. Jag vill ge mitt liv för dig. Och så vet vi hur det var, Petrus var svag. Precis som du och jag, han ville så väl. Han ville så mycket, men i prövningens stund. När de säger till honom på överste prästens gård. Du är väl också en av dem. Du är väl också en av anhängarna och efterföljarna. Nej, det är jag inte. Ni tar fel. Jag känner honom inte. Jag vet inte vem han är. Och så förnekar han Jesus trefaldigt. Och ni vet hur det gick. Tecknet som Jesus hade sagt. 3 gånger ska du förneka mig innan tuppen gal. Och så får han höra tuppen gala. Efter 3:e förnekelsen. Han går ut och gråter. Bittert. Han har svikit sin mästare. Jag ska aldrig lämna dig, sa han. Jag ska ge mitt liv för dig. Och så kan vi ha sagt en gång. Så kan kristna ha sagt. Och så har man lämnat. Och i någon mån redan när man lämnar församlingen så lämnar man något av Jesus. Vi har vänner här, vi har vänner på alla platser som har lämnat sin församling. Sin församlingsgemenskap. Och jag är övertygad om att församlingen är Kristi kropp. Det är Kristus på jorden. Även om den är ofullkomlig. Gud arbetar med oss. Det är Kristi kropp. Så lämnar man sin församling för att leva ett annat liv. Leva utanför församlingen. Då har man i någon mån också givetvis lämnat Jesus. Och vad är det då för nytta med allt? Vi måste stanna kvar både hos honom och i hans församling. Där ska vi vara. Förra söndagen så var det andakt på Betelhemmet, sa jag. Och då talade jag lite grann över ett ord som står i Johannes kapitel 6, vers 66-69. Välkänt, som ni känner igen. Jag läser inte innantill, utan jag bara återger det. Jesus talar, Johannes 6, vers 66-69. Och när Jesus talade ibland så var det sånt här som, åh, det var så gott att höra. Ni vet, en del säger, åh, det var en så god predikan idag. Eller som någon sa, vi kan ju inte bara hålla på med det här om att Gud är god och kärleksfull och det här, utan ibland måste man också tala om det som är allvarligt. Och det som ställer krav på oss. Jag hörde en broder säga, jag är i den här församlingen, han, en kollega, där predikar de bara att Gud är god och vi ska vara snälla mot varandra. Gud är god och vi ska vara snälla. Ja, det är också sant. Men vi kan inte ensidigt hålla på med det. Och det gjorde inte Jesus. Han talade mycket om kärlek och nåd och barmhärtighet. Men han talade också om allvaret. Att det kostar att ha korset på. Att följa honom. Att betala priset. Att gå hela vägen. Att även dela lidandet. Han talade om allt detta. Och när Jesus vid ett tillfälle talar, så säger man till varandra, det är hårt det här. Det är outhärligt. Vem står ut med att höra det här? Vem orkar höra på det här? Det vill vi inte veta av. Och så stod det att många av hans lärjungar lämnade honom och ville inte längre följa med. Man gick därifrån och tyckte det här kostade för mycket. Då vänder sig Jesus, som ni vet, till de 12. Han vänder sig till de 12 och säger, inte vill väl ni också gå er väg? Och då vet ni alla vad Petrus svarade. Då svarade Petrus, som ofta, han var frimodig, han trädde fram. Han ville så väl, hans hjärta var varmt. Han svarade för alla. Kommer ni ihåg vad han sa? Inte vill väl ni också gå er väg, så säger Petrus, får vi se. Ni har det i Bibeln. Herre, till vem? Kommer ni ihåg? Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? Han hade bestämt sig, Petrus. Och vi vet att han fick en ny kallelse efter sin förnekelse. Han fick en ny kallelse. Jesus säger vid ett tillfälle, hälsa särskilt Petrus. När han möter några av de andra bröderna. Hälsa särskilt Petrus. Och så kommer han till Petrus på stranden där. Och så ger han honom en ny kallelse, ett förnyat uppdrag. Och han ger honom den här trefaldiga frågan. Lika många gånger som förnekelsen. Trefaldigt. Älskar du mig, Petrus? Älskar du mig? Älskar du mig mer än de andra gör? Har du mig kär, Petrus? Och Petrus blir till slut förtvivlad över den här frågan. Du vet allt. Du vet att jag älskar dig. Du vet det. Och så får han bekänna sin kärlek. Och det är det hela handlar om. Att följa, att komma och se. Att följa Jesus alltså. Det handlar om kärlek. Det handlar om kärlek. Och att stanna kvar hos Jesus, där är själva kärleken drivkraften. Vi har lärt känna honom. Vi har upplevt så mycket, smakat så mycket av honom. Vi älskar honom så högt, så starkt, så innerligt, att vi gör gemensam sak med Petrus. Herre, till vem skulle vi gå? Har vi inte dig, då är allt förlorat. Finns inga alternativ. Finns inget annat. Jag brukar tänka så. När det blir hopplöst ibland. För även vi möter det. Vi möter prövningar. Vi möter svårighet. Visst är det så. Visst är det så. Vill vi som kristna ge bilden av att allt är paradis när man är kristen. Då är vi falska. Så är det inte. Vi möter prövningar och elände. Och ibland tycker jag, var är du Gud någonstans? Var är du någonstans? Och jag tänker, är det värt allt det här när det är så motigt och besvärligt att vara hans lärjunge? När det kostar så mycket. Men så kommer jag åter och åter till det här ordet. Herre, till vem skulle vi gå? Jag landar där. Jag ser inget alternativ. Jag ser att jag har honom. Jag ser inget alternativ. Finns inget bättre. Finns ingen annanstans att vända sig. Utan honom är allt hopplöst. Och därför väljer jag med det klena förstånd jag har. Jag stannar kvar. Jag stannar kvar. Finns inget bättre. Finns inget tryggare. För finns inte han och hjälper inte han, då är allting förlorat. Men mitt hopp står till honom. Och så får jag gång på gång se att han hjälper. Att han griper in. Inte alltid. Inte när jag har tänkt. Inte på det sätt jag har tänkt och vill. Men han hjälper. Gång på gång. Och så blir jag ännu fastare i mitt beslut. Jag stannar. Jag vill ge mitt liv för det här. Det finns inget annat. Jag stannar hos Jesus. Jag stannar i den levande Gudens församling. Jag stannar hos honom. Det är alltså viktigt att den som har kommit till Jesus verkligen får se och göra upplevelser. Det finns människor som kommer, man kanske kommer med, som jag sa, man är uppväxt i ett kristet hem, i ett frikyrkligt hem. Man har fått detta i sig och det har blivit en vana att gå på möte och en god sed som man har fått hemifrån. Men sen kanske man lever hela sin uppväxt utan att göra ett personligt möte med Jesus. Hela uppväxten går och när man blir vuxen märker man att det håller inte, det bär inte. Jag kan inte leva på mors och fars frälsning och tro. Man har inte kommit till den personliga upplevelsen. Det är så viktigt att vi får göra ett personligt möte. Ett personligt beslut, personligt ställningstagande, säga vårt ja till Jesus. Uppleva att nu är han min. Och jag är hans. Det har vi kommit överens om. Jesus och jag. Och så låter man döpa sig. Och följa honom. Det är ett beslut. Det är så viktigt. Och ju mer vi har upplevt. Ju dyrbarare blir Jesus. Ju dyrbarare blir frälsningen. Vi säljer inte för något. Ni vet den gamla guldgrävarsången. Jag byter er bort. För miljoner. Jag byter det bort i liv eller det tro eller vad står det. För miljoner jag mår så gott. Man byter inte mot någonting. Ju mer vi får uppleva ju dyrbarare blir. Jag tror att vi lever i en tid då det kostar på som aldrig för att vara lärjunge. Att vara efterföljare. Och därför är det viktigt att få göra erfarenheter på trons, på andens område. Så att vi vet på vem vi tror. Så vi kan säga, jag vet på vem jag tror. Jag står stadigt. Här kan de komma med nya läror så mycket de vill. För villoläror hör den sena yttersta tiden till. Falska lärare, falska läror. Jag vet på vem jag tror. Och jag känner skrifternas Jesus. Jag står stadigt. Jag vet på vem jag tror. Ju mer vi upplever, ju mer vi erfar, ju längre vi vandrar med honom, ju fastare bör vårt beslut bli. Vi stannar kvar, kosta vad det kosta vill. Men vi behöver hjälparen, en helig ande. Vi behöver honom som aldrig förr. Vi behöver ett nedslag ifrån himlen, att anden får falla på nytt igen. Att vi alla som kristna får bli andefyllda. Som Bibeln säger, andedöpta. Andefyllda. Får dessa andliga gåvor bli rustade. Vi behöver den helige ande. Som aldrig förr. Och den helige ande, det är han. Som kallar människor att komma. Som låter oss se och uppleva Gud. Och som bevarar oss. Och ger oss kraft. Att stanna kvar i Herrens närhet. Det kom, det såg och det stannade. Skulle jag få en gravsten om jag får dö till dess, eller vad säger jag, leva till dess att jag dör, så kunde det få stå så. Han kom, han såg, han stannade. Han kom till Jesus, han såg och han stannade. Må det kunna skrivas över våra liv. Amen. Herre, vi tackar dig för att man får komma till dig. Att jag fick nåd. Att vi alla här fick nåd. Att Josefin, Joakim, Josef, alla här, Larry, att vi fick nåden att säga ja och komma till dig, svara ja på din kallelse. Och tack för allt vi har fått se, men vi längtar att se och uppleva mycket mer. Mycket mer vill vi se, och du vill visa oss ännu mer av din härlighet, din makt, dina gärningar. Och vi vill stanna kvar. Du vill ge oss kraft, du vill ge oss mod, du vill ge oss ett fast beslut i hjärtat att vi stannar kvar. Vi säljer inte detta, vi byter inte bort det mot något annat. Vi stannar kvar. I liv och död så tillhör vi dig. I evighet är vi dina. Vi stannar kvar, kosta vad det kostar vill. Det är det enda som gäller. I Jesu namn. Amen.